Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hallå där ute, eller inne, eller var ni nu befinner er. Och hjärtligt välkomna till Forskan och jag. Jag heter Magnus Erlandsson och forskaren den här gången är ingen mindre än Martin Garvich, professor i neurofysiologi och verksam vid Neuronano Research Center i Lund. Innan mitt möte med Martin så trodde jag att vi skulle snacka om högteknologisk hjärnforskning och hur man med hjälp av supertunna elektroder nedstuckna i hjärnan redan idag kan mota och i framtiden förhoppningsvis bota allvarliga nervsjukdomar. Så blev det också. Men vi kom också att tala en hel del om smärta. Smärta är ju lite som livet självt kan jag tycka. Alla har sin högst personliga upplevelse av det. Vad som känns mycket, vad som känns lite och hur man upplever det. Samtidigt lär vi aldrig få reda på hur andra människor verkligen upplever vare sig sitt liv eller smärta. Eller kommer vi det? Kanske kan Martin Garvich och hans hjärnforskarkollegor ändra på den saken. Trevlig lyssning! Du, det här med hjärnan, Martin, som du är intresserad av. Kommer du ihåg, minst första gången när du fick upp fascinationen för det här? Detta komplexa organ längst uppe på oss. Eller var det redan som liten pojke, eller hur gick det till?
Ja, det är lustigt att fråga, för det minns jag faktiskt. Det var någon gång när på gymnasiet så var det en kompis som stack till med en bok som hette Ingenjörer i hjärnan. Och vi läste den tillsammans och jag minns att jag var väldigt fascinerad av den här kombinationen av teknik och biologi. Inte minst eftersom i den här boken så skildrades det olika sätt att påverka hjärnan, inte bara att lyssna av vad hjärnan gör utan framförallt att påverka hjärnan. Och det var, om jag minns rätt, var det relaterat till olika sorts psykiatriska tillstånd. Så det tyckte jag var extremt fascinerande. Det var nog den första gången som jag började fundera på detta med att hjärnan, det är något det.
Det var inte bara så att det var en del av kroppen utan att det fanns
andra? Nej, absolut inte. Jag är väldigt exklusivt intresserad av hjärnan. Och inte så väldigt mycket av andra organ i kroppen, om jag ska vara helt ärlig. Utan för mig är hjärnan ligger på något sätt i gränslandet mellan biologi, medicin, men också någon sorts, ja, de filosofiska aspekterna av vår tillvaro och vår existens. Det är lite svårt att prata om det utan att bli väldigt högtravande, men jag tror du förstår vad jag menar. Ja. Alltså, hjärnan är ju sätet för oss själva, det är det vi är.
Nej, men jag förstår precis vad du menar. Du, jag såg på en föreläsning på nätet med dig där du berättar att människan har svindlande 100 miljarder nervceller i hjärnan. Det stämmer, va?
Ja. Det är inte riktigt sant. Det är närmare 86. Men det är en bra siffra. Lätt att komma,
men då vet vi det nu. Då säger vi 86 miljarder. Det räcker gott, tycker jag ändå. Så, och att de då talar med varandra. Att du säger så här, de viskar och knastrar, säger de. Det låter som... Det är spännande ord att använda det. Men vad är det egentligen de använder för neurofysiologiskt språk, kan man säga så? Liksom, talar alla nervceller samma språk, eller liksom, vad är det de säger till varandra?
Ja. Alltså just det här med knastra och knattra som jag brukar använda som, jag ska inte säga metafor, för det är inte riktigt så här, det har att göra med min erfarenhet som integrativ neurofysiolog och som experimentell neurofysiolog. Därför att det är så att om man vill registrera de här elektriska signalerna så kan man närma sig med en elektrod nära nervcellerna, och då kan man avleda dem, registrera de här elektriska signalerna. Om man kopplar de här signalerna till en högtalare och därmed översätter det till ljudvågor, så kan man lyssna på nervcellerna rent bokstavligt. Och befinner man sig med elektrod i närheten av många nervceller, då hör man som delar av ett samtal. Det är som du kommer in i en vänthall eller i en väntsal, och folk sitter och mumlar och viskar och pratar med varandra. Och då lyssnar du av delar av många olika samtal. Så det är själva ljudet, det här knattrandet, knastrandet. Det är då den elektriska signalen som vi pratade om innan. Men sen finns ju kontaktpunkterna mellan cellerna. Och där informationen, den överförs rent kemiskt. Och det är de två sätten som av kommunikation som hjärnan använder. Elektriskt inom cellen och kemiskt mellan cellerna.
Jag förstår.
Och du frågar, vad är det de säger till varandra? Ja, det de gör är att de hanterar ju allt det som bygger upp vår existens, kan man säga. Det vill säga de tar emot sinnesintryck från kroppen, från omgivningen. Hjärnan är ju kopplad till receptorer i huden, i musklerna, i våra ögon, i våra öron. All den här informationen tas in, bearbetas och används sen för att styra vårt beteende. Lagras in som minnen, bearbetas, etc.
När du berättar om de här ljuden, då associerar jag genast till valar. Det kanske är en konstig koppling, men jag tänker på att det är så mystiska ljud som man sitter och lyssnar på och försöker tolka och uttyda vad de står för. Det här, man blir väldigt sugen på att höra det här knattrandet och knastrandet. Är det så att kan man bli duktig på att lyssna på de ljuden och få ut någon information av dem i sig? Att höra liksom, nu är det här på gång.
Absolut, det kan man. Och det är själva verket, jag tycker din parallell där till valar eller till delfiner. Delfiner har ju ett sånt här, kommunicerar vad jag förstår.
Just det kanske var delfiner jag menade.
Knattrande ljud. Va? Och just den liknelsen har jag faktiskt ibland själv använt när jag försöker få folk att förstå. Ibland säger jag, det låter som när man står nära ett majbord, du vet, när man hör träd knastra. Men delfiner är också en väldigt bra liknelse.
Du, så här, på Vetenskapsrådets hemsida står det så här. Det långsiktiga målet för Neuronano Research Center är att utveckla en helt ny generation ultralätta flerkanalselektroder som kan opereras in i hjärna och ryggmärg. Håller du med Vetenskapsrådet om detta?
Ja, absolut.
Och vad är det egentligen ni gör då?
Det finns mycket forskning som har ägnats åt att registrera från nervceller i de här sammanhangen. Men de elektroder som finns nu, de implantat som finns och som används i forskning men också kliniskt, de är tyvärr sådana, om vi ska göra det här till en korta version, de är tyvärr sådana att de skadar hjärnvävnaden. De är sådana att de irriterar hjärnvävnaden, och vid den här irritationen så gör stödjecellerna i hjärnan, de så kallade gliacellerna, de kapslar in implantatet. Det försämrar kvaliteten av registreringen, det gör stimuleringen svårare. Det bildas små hål runt omkring, små kaviteter runt omkring elektroderna. Och använder man den här typen av implantat i behandling, så måste man öka den elektriska strömmen. Och därmed är man inne på en väldigt negativ spiral. Och då ställer man sig ju först frågan, varför blir det så här? Varför utlöser de här state of the art-elektroderna den här typen av reaktioner? Och då visade det sig att en väldigt viktig anledning till detta är egentligen ganska banal. Det är nämligen det faktum att hjärnan rör sig hela tiden på grund av puls och på grund av andning. Pulsen och andningen fortplantas rent mekaniskt till hjärnvävnaden. Och har du en elektrod inne i hjärnan, eller en grupp elektroder inne i hjärnan som inte har de perfekta mekaniska egenskaperna, så kommer det bli som ett skavande.
Har det att den rör sig, har det någon, är det samma fas som hjärtat eller lungorna eller någonting pumpar det med, eller har det en egen rytm?
Nej, det är ett direkt resultat av andningen och av pulsationerna i artärerna.
Men är det här ny kunskap?
Nej, den kunskapen i sig är inte ny. Men det som är nytt, det är att man sätter fingret på det här är ett jätteproblem och det här är antagligen orsaken till att vi får de här reaktionerna. Man har ju varit väldigt inriktad på medveten om att det blir en sorts inflammation kring de här state of the art-elektroderna och försökt minska den inflammationen. Men det vi har satt fingret på så att säga först och främst är att identifiera det här, att det är de här mekaniska problemen som är det vi måste angripa. Och sen har då en rad lösningar på detta lanserats och sen till slut kombinerats så att vi nu, to make a long story short, så att vi nu 10 år senare har elektroder som är ultraflexibla, ultralätta och anpassade i täthet i förhållande till hjärnvävnaden på ett sånt sätt att de är närmast osynliga för kroppens, för hjärnans försvarssystem. Och det gör att de kan sitta där under lång tid och därmed avlyssna vad som händer i det verkliga livet.
Nu säger du avlyssna. Men är det också så att de kan påverka och inverka? För jag vet ju att det finns något som heter DBS som står för Deep Brain Stimulation. Precis. Och det har väl en koppling till just det här, va?
Absolut, och jag har ju lite grann föregripit det när man slänger in här. Det är inte bara att avlyssna utan också att stimulera. DBS har ju funnits i ungefär 30 år kan man säga, sen andra halvan av 80-talet, som en teknik för att på elektrisk väg påverka hjärnan i terapeutiskt syfte vid olika sjukdomstillstånd. Egentligen främst vid Parkinsons sjukdom. Utan att gå in på historiken hur man upptäckte detta, men den effekt som finns det är att när man stimulerar på vissa ställen i hjärnan så kan man häva vissa av de symptom som långt gångna patienter, alltså när sjukdomen är långt gången hos patienter med Parkinsons sjukdom, så kan man ha väldigt positiv terapeutisk effekt på dem, till exempel skakningar, tremor. Och den effekten är väldigt omedelbar, väldigt dramatisk och den håller i sig så länge man stimulerar elektriskt.
Du, det finns ett annat uttryck också som jag skulle vilja att du reder ut. Om jag har förstått det hela rätt, så området ni forskar inom, det finns en annan förkortning som heter BMI som står för Brain Machine Interface, som är en teknik som då möjliggör för datorer att kommunicera med nerceller i hjärnan. Det är rätt. Och jag har förstått att det här ger er nya möjligheter att studera inlärnings- och minnesmekanismer hos djur och människor till exempel. Berätta.
Så det vi har fokuserat på under senare tid, ett annat fenomen som också är väldigt beroende av fysiologiska förhållanden och som också är väldigt på sätt och vis dåligt utforskat, och det är detta med smärta. Smärta är ju viktigt att förstå, därför att det är ett problem, det är ett kliniskt problem. Människor lider av smärta, smärta är dyrt för samhället. Men man vet väldigt lite om hur smärta egentligen fungerar. Och det som är väldigt slående är att om man ser på hur det har gått för läkemedelsbolagen, som ju förstås är extremt intresserade att få fram nya smärtlindringsmetoder, nya smärtlindrande farmaka. Under de senaste årtiondena så har det hänt absolut ingenting, skulle man nog kunna säga, om man raljerar lite grann. Hur ska man göra om man ska utvärdera om en viss drog har en smärtlindrande effekt, och om du är hänvisad till att först göra detta på försöksdjur, vilket ju läkemedelsindustrin är? Jo, då är det ju så att du kan inte fråga som jag frågar dig: har du ont nu, Magnus? Utan
får man lära råttorna prata först, och det tar för lång tid.
Ja, det tar för lång tid, utan då får man ju titta på hur beter de sig. Och då tittar man oftast på olika sorts bortdragningsreflexer, alltså, och hur påverkas dessa reflexer eller att råttan har visat undflyende beteende från en skadlig stimulering. Och sen gör man en drog och så ser man att beteendet har minskat. Då måste råttan ha mindre ont. Och så kan det ju vara. Mm. Men det behöver inte vara så. Och det är precis där vi tror att det ofta går fel. Därför att när man sen provar de här farmaka på människor, det visar att nej, x antal miljoner kronor senare så kom vi ingenstans. Så det vi förutsatte oss nu på NRC, det var att vi vill registrera smärtan där det faktiskt gör ont. För det är ju det som är det relevanta. Vi vill titta på signalen där det gör ont och se, kan vi få fram en djurmodell här för att utvärdera smärtlindrande farmaka till exempel.
Hur olika är egentligen smärtan? Alltså är den upplevelsen som olika eller är den olika? Eller är det
faktiskt olika?
Ja.
Ja, precis. Ja, det är ett spännande område där som ju lite grann tangerar det filosofiska. Upplever är ditt liv liksom likadant som mitt liv?
Ja, men ibland kan man säger så här, men sjåpa dig inte, det där gör inte så ont, det får du lägga av. Nu håller du på och skriker, men jag tänker så, kan det vara så att man rent genetiskt är mer mottaglig för det också?
Absolut. Alltså, först och främst, det finns ju mycket man inte kan säga om detta, men det man kan säga är att åtminstone så kan det bero på följande faktorer. Du kan ha olikheter i kroppen, i periferin, alltså i huden eller vad det nu är, eller i dina muskler, som gör att du når koncentrationer av de joner till exempel som ger upphov till, eller de ämnen, de molekyler som ger upphov till smärta, att du når dem olika snabbt.
Mm.
Det är en sak. Sen kan du ha hur smärtan sen bearbetas i ryggmärgen. Där kan vi ha skillnader mellan individer. De kan i sin tur vara beroende på vad man har haft för erfarenheter. Vi har ju dels vårt genetiska bagage som är liksom erfarenheten från i ett mer evolutionärt perspektiv. Men vi har också våra mer så att säga ontogenetiska, våra personliga erfarenheter. Det kan ju förstås också påverka. Man kan bli mer smärtkänslig eller mindre smärtkänslig.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi släpper smärtan, även om det är vansinnigt intressant.
Mm.
Jo, för ett antal år sedan så publicerade du och två forskarkollegor en artikel i en prestigefylld tidskrift som heter PNAS, Proceedings of National Academy of Science.
Mm.
Och i den så hävdar ni då att människans motoriska utveckling följer samma utvecklingsmönster som alla andra gående däggdjur. Människan börjar alltså gå vid samma relativa tidpunkt i hjärnans utveckling som andra djur. Det här är ju väldigt intressant tycker jag. Hur kommer ni fram till detta?
Ja,
Jo, jag tror... Hur många, kan du, någonting som ni har jobbat med i 10 år, kan du beskriva det på några minuter?
Ja, alltså vi jobbade faktiskt inte med det i 10 år, utan det gick snabbare än så. Men jag kan försöka sammanfatta det väldigt snabbt. Det där går tillbaka till tiden före NRC, eftersom vi har pratat om NRC hela tiden, så går det tillbaka till studier som jag höll på med tidigare och som hade att göra med lillhjärnan, som är min favoritdel av nervsystemet.
Ja, det är roligt. Lillhjärnan, ja. Jag ber om ursäkt, men jag måste faktiskt gå in och avbryta här. Det går ju inte bara haha och skratta bort lillhjärnan så där utan att berätta vad den faktiskt gör. Så, alla däggdjur och även fåglar, fiskar och kräldjur har en lillhjärna. Och dess viktigaste funktion är att kontrollera våra rörelser. Så när man ska utföra en rörelse, då är det storhjärnan som bestämmer att signaler ska skickas ut. Men innan nervsignalerna når musklerna bearbetas de först av lillhjärnan, som liksom jämnar ut och koordinerar rörelserna. Så att musklerna i till exempel armen, handen och fingrarna samarbetar perfekt när jag nu sträcker mig efter en kopp kaffe som jag gör. Eller vad det nu kan vara. Så man kan säga att lillhjärnan är en ledningscentral för våra muskelrörelser. Är ni med? Bra. Så där, då går vi vidare.
Då var det så här att det mesta av litteraturen på lillhjärnans utveckling som sådan, den var gjord på ett försöksdjurslag, medan vi behövde titta på ett annat försöksdjurslag för att kunna använda den typen av elektrofysiologiska teknik som vi behövde göra. Men eftersom det fanns väldigt lite artiklar, väldigt lite litteratur på det försöksdjur som vi ville använda, så behövde vi så att säga kalibrera de här. Vi visste att utvecklingen tog väldigt olika lång tid. Den tog nästan dubbelt så mycket tid i det ena djurslaget som i det andra. Och då gjorde vi det, då tog vi några klassiska beteendetester och tittade på de här små djuren, hur de utvecklas och hur det förändras över tiden. Det är ungefär som du kan tänka dig en bebis, hur den först så kan den bara ligga den och sprattla, och sen kan den vända på sig och sen börjar den krypa och gå etc. Mm. Så det finns några så kallade milstolpar. Och då gjorde vi det, och vi gjorde det ganska noga, för det är viktigt att vara noggrann i forskning, så fick jag sagt det också. Och när vi hade gjort detta, så förutom då att vi givetvis identifierade samma typ av milstolpar hos de här två, det var en däggdjur, trots att de var ganska avlägset släkta rent evolutionärt, så slog det oss att om man tog i den ena djurets utvecklingsskala, tidsaxel, och liksom bara drog i det som ett gummiband och drog ut det så att det blev dubbelt så långt, då såg det exakt likadant ut som det andra djuret. Då visade det sig att, för det är en sån här dogm nästan, att, eller inte nästan, det är en dogm, eller var en dogm, att människan är ju väldigt unik i sin utveckling. Och man hade hittat väldigt många olika skäl varför det skulle vara så.
Lever det kvar, är det så här bibliska kopplingar till det här? Man undrar.
Nej, men alltså, det tar ju väldigt lång tid. En människas utveckling tar ju väldigt lång tid. Vi har väldigt stor hjärna. Vi går på två ben, det gör ju nästan inga andra. Det känns ju nästan logiskt, inom citationstecken, att vi skulle vara väldigt unika. Jag menar, det måste du ha tänkt på att folk säger, oj, är det inte fantastiskt att ett litet föl, så fort de föds, så efter bara några timmar så kan de stå och gå och så där, medan en människa ligger där och sprattlar i flera månader. Och då tänkte vi, men tänk, eftersom de här två andra arterna var så väldigt lika, tänk om människan också faller in i det här mönstret. Och då gjorde vi precis samma typ av analys, men vi kunde inte riktigt få rätt på det. Vi kände att någonting var skumt med detta med det här att fölen som liksom bara kommer ut och så kan de gå. Så tänkte vi,
det här vill jag ha svar på nu.
Ja, men tänk då om det är så att det här med födelsen, att det är bara en chimär i det här sammanhanget. Att dräktighetstiden, graviditetstiden, att det faktiskt inte spelar någon roll. Tänk om vi tar bort den. Om vi bara börjar från befruktningsögonblicket. För jag menar, trots allt är det ju så att nervsystemet, som är det som ligger till grunden för hur vår motorik utvecklas, det börjar ju från början, från tiden noll, och sen fortsätter det gradvis. Mm. Så det sker ingen förändring dramatiskt som man känner till just när man föds.
Nej.
Och då tog vi bort detta med graviditet, dräktighetstid. Och då plötsligt så framträder det här precis som du säger, nästan som en princip, som en ekvation. Och som visade att olika däggdjurs utvecklingstid ända fram till man börjar gå, som är ett relativt sent fenomen som ju händer vid nästan 12 månaders ålder hos ett människobarn, det stämde på ett fantastiskt bra sätt överens. Och det som skilde, det var att de här tidsskalorna var expanderade i olika grad i förhållande till varandra.
Mm.
Och allting var proportionellt mot en enda, huvudsakligen en enda avgörande faktor. Och det var tiden för hur länge hjärnan hade utvecklats.
Ja. Ja.
Så det innebär alltså att olika sådana här milstolpar, de inträffar inte samtidigt utan vid den motsvarande tiden för hjärnans utveckling hos olika däggdjur. Och det visade sig att människan skilde sig inte ett dugg från andra arter. Vi samlade ihop information från 24 olika däggdjur, allt från möss till elefanter. Och den modell vi fick fram var extremt tydlig. Människan faller inom mönstret.
Vi har pratat mycket om nu vad det är som är den mänskliga hjärnan har gemensamt med många andra. Och också lite vad det är som gör människan unik. Men den mänskliga hjärnan, finns det någonting som är unikt med den förutom att den är större eller effektivare? Eller vad kan det vara?
Ja, det är en utmärkt fråga. Och folk har ju ställt den inte bara många gånger tidigare utan också relativt nyligen och använt sig av väldigt sofistikerade metoder för att utvärdera just antal nervceller och tätheten mellan nervcellerna i olika hjärnor. Och det här bygger ju på många olika artiklar som jag inte ska... Ja, dels har jag inte dem på mina fem fingrar, men vi behöver inte fördjupa oss i dem. Slutsatsen är, huvudpoängen i dem är att den mänskliga hjärnan ser precis ut som man skulle förutsäga att en primat, alltså en stor apa av vår storlek skulle se ut. Alltså av den hjärnstorleken som vi har, så är den mänskliga hjärnan en uppskalad variant av en primathjärn. Och då är frågan, betyder det att den är, ja, då är vår hjärna precis som alla andra primater fast större? Är den då unik eller är den inte unik? Det blir skillnaden så att säga mellan det kvantitativa och det kvalitativa.
Mm. Men om man bara förlänger den kurvan och att den blir som innebär det också att den verkar det logiskt att den också är så mycket bättre då?
Ja.
Förstår du min fråga?
Alltså, ja, absolut, om man tänker sig
att den följer någon slags kurva enligt andra primater, skulle vi då vara så här pass mycket smartare enligt den kurvan, eller är smarthetskurvan en annan?
Ja, det där är ju svårt att säga så på ett enkelt sätt, tror jag. För att dels är det ju så här, och det här är inget svar på din fråga men bara en sidokommentar, att man upptäcker ju nu nästan dagligen egenskaper hos inte bara primater utan även hos andra däggdjur som man tidigare har trott var unikt mänskliga. Det som är också väldigt intressant i sammanhanget är att fråga sig, ja, hur smart är egentligen en människa jämfört med en schimpans? Det är ju oftast inte det vi jämför, utan vi jämför ju ofta en människa med vår historia i vårt samhälle och vad vi klarar av jämfört med en schimpans eller en annan stor apa i sitt sammanhang.
Mm. Ja, det är väldigt intressant.
Och vi får ju väldigt mycket den vägen som vi inte själva har erfarit, som vi inte själva har upptäckt.
Och som vi inte själva hade kunnat klura ut.
Nej,
heller.
Inte inom vår livsstil.
Nej.
Så att den betydelsen av kultur blir ju väldigt svårt att utvärdera. Alltså vårt sociala samspel och vår kultur och vårt sätt att kommunicera blir väldigt svårt att utvärdera i det här sammanhanget.
Mm.
Annat än att generellt säga att det måste spela en enormt stor roll.
Mm.
Du hanterar ju dagligen en massa kunskap, eller du tar för given en massa kunskap som du egentligen inte har någon aning om. Eller hur?
Nej, man surfar på smarta människor tidigare i vår historia.
Så. Absolut, va? Och man accepterar väldigt mycket av det som man hör som sant.
Vilken av hjärnans alla mysterier är du mest sugen på att få ett svar på?
Det hade varit roligast. Ja, alltså, som neurofysiolog så är jag ju i grunden intresserad av att förstå hur aktiviteten i nervcellerna, den här knattrandet som vi pratade om innan, hur det ligger till grund för våra olika funktioner. Vad är koden för smärtan? Vad är koden för när vi rör oss på olika sätt? Hur kommer det sig att hjärnan fortfarande, och nu pratar vi om robotar och musikinstrument här, hur kommer det sig att den mänskliga hjärnan kan kontrollera den mänskliga kroppen på ett sånt fantastiskt sätt att vi kan spela musik med den precision rent motoriskt och med det uttryck av känslor som vi kan, och vad är det som ligger till grund för det i hjärnans aktivitet på ett sätt som nog robotarna fortfarande har väldigt långt till.
Där tycker jag att vi tar och slutar det här samtalet, för det var ett bra, en bra förklaring tycker jag. Tack så mycket Martin, och tack för att jag fick snacka med dig.
Stort tack, jättetrevligt.
Och hej då alla ni som lyssnat på Forskarna och jag. Jag heter Magnus Erlandsson och forskaren idag var neurofysiologen Martin Garvich. Till sist ett ord på vägen. En vuxen människas hjärna väger ungefär 1,3 kilo. Men det är kaskelotten som har djurvärldens största hjärna. Den väger runt 7,8 kilo. Men det verkar inte spela någon roll. Den kan ändå inte spela Mario Kart eller dansa jitterbug. Å andra sidan kan den navigera på 3 km djup i bäckmörkt vatten. Vad jag menar är att det spelar faktiskt inte någon roll hur stor din hjärna är eller vilken exakt IQ du har. Huvudsaken är att du använder den till något som passar just dig. Hej svejs!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.